Hej, Thomas Sjöberg här. En av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam, samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ibland kommer man över en historia som man helst hade velat slippa höra. Det här är en sån historia. Det handlar om det mest förbjudna, det mest skamliga, det mest stigmatiserande av allt. Det handlar om sexuella övergrepp inom familjen.
Vad ska man ta? Var ska vi börja någonstans?
Så att jag smsar till henne igen och säger att har du råkat ut för någon våldtäkt eller vad är det som har hänt?
Första gången Lisa våldtas är hon 4 år. Sen fortsätter övergreppen. År efter år, tills hon är 12. Efter långa perioder av förnekelse, självförakt, ångest, självskadebeteende, självmordstankar och terapi som inte fungerar, fattar hon beslutet att berätta för sina närmaste vad hon har utsatts för.
Där öppnade sig väl helvetet lite grann för mig på riktigt. För även om man hade gått under många, många, många år och känt det här självhatet och den här skammen och den här känslan av att inte vilja leva, så hade ju inte jag öppnat mig så här för någon överhuvudtaget på det sättet.
Det blir början på den mödosamma vägen tillbaka till en någorlunda fungerande tillvaro. Skadorna sitter djupt och kommer att följa henne livet ut. Men hon har hittat metoder för att kunna leva med det. Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är stigmatiserande, inte bara för offren utan även deras anhöriga. Den sociala brännmärkningen blir total när våldet dessutom sker inom familjen.
Och hennes tårar rinner ner och jag ger henne en kram och så säger jag, vet du, vi fixar det här. Vi fixar det här.
Det här är deras berättelse, så som de själva valt att formulera den. Vi kommer att höra mor och dotter självutlämnande berätta om ett och samma brott sett ur deras respektive perspektiv. Vi får höra dem konfrontera varandra med hur de valde att hantera det som under så många år hände bakom fasaden i den välmående och välbärgade villaförorten. När vi kommer in i berättelsen är det sent 80-tal och mamman har träffat och gift sig med det hon tror är mannen i hennes liv.
När jag var runt 23 år så träffade jag min exman. Kände direkt att han är bra. Han är bra för mig. Jag var inte jättekär men tillräckligt för att säga ja till att gifta mig. Och som sagt, när jag stod i kyrkan så visste jag redan där och då att jag gifte mig av trygghet. För att få en trygghet. Hur som, åren gick. Vi hade en bra relation tycker jag. Bråkade sällan. Han var respektfull och så. Det enda jag hade problem med det var de gånger han drack. Och han var inte alkoholist på något sätt. Men han kunde inte hantera alkohol i den benämningen att han blev otroligt elak när han blev onykter. Det var verkligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och det var väldigt jobbigt. Så att jag försökte undvika situationer där han drack. Men tiden gick och vi fick ganska snart besked om att vi var gravida.
1991 föds dottern och lyckan ser ut att vara total.
Och det fortsatte gå, åren gick. Och vi levde som ett övre medelklassliv kan man väl säga. Vi köpte hus i en finare del av Stockholm. Vi flyttade in i husen när jag var 5 år. När vi står med flyttkartongerna och packar upp så känner jag att jag kommer inte stanna kvar i det här äktenskapet. För att det kom lite tillfällen där han blev för onykter. Alltså han blev för elak. Och jag minns ett specifikt tillfälle. Han hade varit ute med sina kompisar. Kommer hem och är jättefull. Klockan är typ 5-6 på morgonen. Han raglar in i sovrummet och jag vaknar. Och jag ser på hela hans väsen att det inte är läge att säga någonting för att han är inte på det humöret. Precis då så vaknar och kommer in i sovrummet och ska be oss sätta på tvn. Då får hon syn på sin pappa och skräcken i hennes ögon. Det var där och då jag bestämde för att jag måste skilja mig. För att jag kan inte vara tillsammans med en människa som gör mitt barn så rädd. Jag visste ju inte den egentliga anledningen utan jag trodde ju att det var för att hon såg honom full. Att hon blev skiträdd av hans ögon för han hade fruktansvärda ögon. Samtidigt så visste jag att flyttar jag så kommer hela mitt perfekta liv raseras. För utåt sett så var ju vi jättelyckliga. Vi hade det bra ställt ekonomiskt, vi hade gott om vänner, socialt umgänge, ofta middagar och allt det här som hör det här lyckliga livet till. Och det här minns jag var någon gång tidigt på året, det året. Och då säger jag till honom att du, jag vill inte det här längre. Han bröt ihop. Han är den typen som sätter sin kvinna på en piedestal, så han hade väl tänkt att vi skulle vara gifta resten av vårt liv. Men han får mig ändå att lova att stanna kvar några månader till. Så det dröjer 6 månader från det att jag uttalar att jag vill ha den här skilsmässan tills jag faktiskt flyttar. Och det var jättejobbigt. Därför jag visste att den här skilsmässan skulle bli tuff. Så jag bestämde mig för att inte ta med mig någonting. Alltså han fick behålla villan, han fick behålla aktierna, pengarna på kontot, whatever. Jag kände bara att jag tar mina kläder, min del av sängen, min säng och flyttar.
Mamman, som vi väljer att kalla Marie, tar ett lån för att kunna bygga upp ett nytt liv utan att vara beroende av någon.
Han tog inte den här skilsmässan så bra. Han ringde till vänner, bekanta, släktingar och levde djävulen. Han kom och sparkade på dörrar. Ja, det var jättejobbigt.
När han träffar en ny kvinna ser livet ut att återgå till det normala.
Då blir han som vanligt igen. Då blir han trevlig, vi börjar umgås. Vi träffas vid alla högtider. Han får barn tillsammans med sin nya fru, tvillingar. 6 månader efter att de föds så konstateras det att hon har cancer. Så då blir det jättejobbigt för alla i familjen, såklart. Den här cancern visar sig vara elakartad och hon klarar sig under 2 år, men sen så dör hon. Då är 13 år och en dag ringer skolan och säger att de upptäckt att hon skär sig. Jag fattade ingenting, så jag tänkte givetvis det måste ha med att hon är död och att hon sörjer hennes sätt att sörja. Men det här med skära sig, som sagt, jag visste ingenting. Jag är en doer så att jag ringde runt lite grann. Jag hamnade på Karolinska sjukhusets, de har någon borderline-avdelning. Pratade med en jättetrevlig sjuksköterska och berättade lite om vår story. Och hon säger på en gång att det här är ingenting som kommer gå att fixa på en gång utan det här kommer ta tid. Jag förstod inte riktigt vad hon menade. Hon förklarade det med att skära sig är som för en heroinist. Alltså man frigör endorfiner i hjärnan när man får en kick av det. Och man mår bra och det förkväver ångesten. Och jag frågar den här sjuksköterskan, vad ska jag göra? Vem kan hjälpa oss? Det visar sig att det finns ingen hjälp att få. Hon är 13 år och den lilla hjälp och kunskap som finns vänder sig bara till, eller vänder sig, nu vet jag inte hur det är idag, men det vänder sig bara till kvinnor och män över 18 år. Så jag stod där och visste inte hur jag skulle laga henne. Ungefär samtidigt så bestämde hon sig också för att flytta hem till mig och min nuvarande man på heltid. Vi trodde fortfarande att det hade att göra med att hon inte ville vara i huset för att det påminde henne så mycket om exmakens fru. Tiden gick och vi försökte på alla sätt få hjälp med hennes skärande. Och till slut fick vi det via en gammal vän till mig som hade varit med om samma sak med sin dotter. Så att jag fick det förklarat för mig att det är liksom ingen idé att plocka bort alla rakblad och sånt man har hemma. För att de fixar det på annat sätt. Och det var ju först då jag också upptäckte varför hon hade så himla mycket pennvässar på sitt rum. Och när man tittade närmare på dem så såg jag att hon hade skrivit loss rakbladen. För att det visade sig att rakbladen på pennvässare är vassare än vanliga rakblad.
Marie får rådet av en väninna att inte pressa sin dotter på detaljer och anledningen till varför hon skär sig. Utan bara ta det lugnt, vara närvarande och se tiden an.
Till sist fick jag tag i en psykolog igen som vi gick till. Hon slutade att skära sig eller minska ner. Och det var också så att min exmakes reaktion var att först då, att ta bort alla knivar, ta bort allting som är vasst hemma. Och så sa jag att är du helt bakom? Hon går ju bara ner på Ica och köper nya rakblad i sådana fall. Så att nej, det kan vi inte göra. Mitt sätt att hjälpa henne blev att jag sa till henne, när du känner att din ångest kommer, kom ner då och så gör vi någonting. Du behöver inte berätta att du mår dåligt eller någonting, men kom ner så kan vi spela kort eller vi kan gå på bio eller någonting sånt. Och det gjorde hon. Så att jag märkte då, när hon kom ner från sitt rum och inte sa någonting, då var det jätteångest. Så att då aktiverade vi henne, helt enkelt. Så att det blev bättre. Sen var ju hennes pappa så också att han ville gärna att hon skulle dra upp sina ärmar och visa sina armar för att se om hon hade färska spår. Det hade hon ju naturligtvis inte, för att hon hade kommit på att det fanns andra ställen att skära sig på, som på låren, insidan av låren, eller på magen ovanför, nedanför brösten skar hon sig. Så hon fortsatte några år med det där, men det minskade. Och hon fick också tag i en otroligt bra psykolog. Och livet flöt på. Hon gick ur gymnasiet, bra betyg, omtyckt i skolan. Ser väldigt bra ut, så att hon var ju poppis på alla sätt och vis. Jättebra hemma. Det var inga som helst problem med henne överhuvudtaget.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Marie och hennes nya make driver ett företag tillsammans där Lisa jobbar extra efter att hon tagit studenten och fortsätter jobba där i flera år.
Sen kommer hon en dag i januari, då är hon 22-23 år. Och så säger hon, mamma jag börjar gå i terapi igen. Ja men det är väl bra, säger jag. Är det något särskilt? Nej men jag känner bara att jag vill börja gå i terapi. Ja men det är jättebra, gör det. Och det gjorde hon, och jag märker med tiden att hon blir extremt introvert. Jag märker också att hon inte längre åker hälsa på sin pappa, som numera har träffat sin tredje fru och har fått ett barn med henne. Vi fortsätter umgås allihopa, såklart på jular och vid högtidsdagar. Hon blir tillsammans, när hon är runt 21 så blir hon tillsammans med en kille som jag inte alls gillar. Men det kan jag naturligtvis inte säga till henne. Nej, men det är någonting med den här killen. Han har en hög utbildning, har ett väldigt bra jobb. Men det är någonting med honom som stör mig. Men jag tänker att jag får respektera hennes val. Och så. Och tiden går och hon går då i terapi. Då är det så här att hon och jag är väldigt sällan osams. Otroligt sällan. Men när vi blir det, då vi gapar och skriker på varandra. Och sen är vi osams och sen mår vi skitdåligt båda två på varsitt håll. Gudskelov så händer det här som sagt ytterst sällan. Men det hände på jobbet. Vi blir osams om någonting. Hon går hem och efter ett par dagar så textar jag med henne och säger att du måste komma och jobba nu. Hon har migrän och det ena med det tredje. Hennes dåvarande kille ringer upp mig och säger att nu får du ta och ge dig. Och jag frågar vad menar du? Nej, men var jättedåligt. Och ni får inte hålla på så här. Men varför mår hon dåligt? Nej, men det får hon berätta för dig själv. Och då undrar jag, vad pratar du om? Nej, men hon får ta det själv. Så att jag lägger på och försöker mässa henne. Bara, vad är det som har hänt? Varför mår du dåligt? Och jag får ingen svar. Och det går någon dag till. Och så ringer hennes dumma ex-kille upp igen. Och säger att ja, det har hänt något väldigt tråkigt. Du får ta det lite lugnt med henne. Och hon kommer berätta. Och så här, du kan inte ringa till mig och tala om att någonting har hänt som är jävligt jobbigt och utan att berätta vad det är. Det är liksom mitt barn du pratar om. Nej, men hon får berätta. Men det är i alla fall det är absolut det värsta du kan tänka dig som mamma. Det har hänt henne. Ja, men det låter ju jättekul att du säger det till mig så här. Bra. Mm. Jag är galen efteråt när vi lägger på. Och eftersom jag är en doer så blir det så här. Jag måste ta reda på vad det är för någonting. Varför mår hon så jävla dåligt? Och av det han säger till mig så förstår jag att hon måste vara utsatt för en våldtäkt. Så att jag smsar till henne igen och säger att har du råkat ut för någon våldtäkt eller vad är det som har hänt? Det går några timmar och så får jag ett svar från henne där det står: mamma, kan du komma till psykologen nästa vecka på måndag? Och jag tänker, oj, okej, varför ska jag med för? Men vad konstigt, och varför ska jag behöva vänta nästan en vecka? Så jag går och funderar och tänker att okej, vad är det värsta som kan hända mitt barn? Ja, men det är att hon blir våldtagen. Mm. Men det händer ju tyvärr lite för ofta nu för många. Så att det måste ju vara något som är värre än det. Så att jag ringer upp hennes dumma jävla kille igen och försöker pumpa honom. Han får mig att förstå att det här är det absolut grövsta. Och i min hjärna så är det grövsta. Det är att en närstående har våldtagit henne. Och då är jag framme på lördag och jag ska alltså träffa psykologen på måndag. Så att jag tänker, okej, det absolut värsta, det är att det är min man. Det är det värsta scenariot jag kan tänka mig. Så att jag tänker, men herregud, det kan ju inte vara min man som har gjort henne något illa. Och jag försöker gå igenom hela barndomen, jag försöker tänka igenom allting, för han har ändå varit med sedan hon var 6 år och hon är nu 22. Och bara, nej, alltså han kan inte ha gjort det. Samtidigt så tänker jag, okej, då måste jag agera här. Var ska jag bo någonstans? Vi har företag tillsammans. Hur ska jag göra här? Okej, mamma och hennes man bor inne i stan. De får flytta ut till landet så får jag ta över deras lägenhet. Och ta med mig då vår yngsta dotter som vi har då tillsammans. Jag gör planen klar och tänker då att vad ska jag försörja mig med? Jag har ju drivit eget företag tillsammans med min man i alla dessa år. Okej, jag känner mycket människor. Jag får börja dra i lite sådana här kontakter. Jag ligger vaken hela jävla natten. Och min man tycker att jag beter mig jättekonstigt. Jag vill inte tala om vad det är för någonting. Han fattar ingenting.
Efter en sömnlös natt får Marie ett sms från Lisa där hon ber sin mamma att ta med sin nuvarande make till mötet hos psykologen. Och Marie inser då till sin stora lättnad att det inte är hennes nuvarande make som är förövaren. Men nu väntar en ännu värre upptäckt.
Men så säger jag, okej, vad är det värsta då? Vad är det värsta då? Det är ju hennes pappa. Alltså den man som jag ändå har tyckt i alla år har varit en galet bra pappa. Han har varit lite sträng och så, visst. Men, och gillar ordning och reda, det är ju jag med. Men han har ändå varit en bra pappa. Han har lekt mycket med henne och allt det här. Han reste väldigt mycket i jobbet. Men nej, han var närvarande pappa när han var hemma. Så jag tänker då när jag åker in till det här mötet med psykologen att alltså det är fan inte sant om det är hennes pappa.
Marie ringer i panik till sin mamma för att hon nu inser vem förövaren egentligen är. Och det visar sig att Lisa redan berättat allting för sin mormor och hennes man.
Och jag blir först väldigt irriterad när jag får reda på det. Därför jag tänker, varför får jag veta sist?
Men efteråt berättar Lisa.
Därför att du är den svåraste att berätta för. Men i alla fall, jag skriker till min mamma och skriker och skriker. Hon lugnar ner mig och säger att du får vänta tills du kommer dit. Så, och de skulle också med.
Nu är alla samlade hos psykologen. Lisa, Marie, mormodern, hennes man och Lisas pojkvän. Och de sitter i en ring.
Alla sitter i varsin snurrstol och vänder sig mot mig och säger, ja mamma, du har redan listat ut att det är pappa.
Vi har nu hört mammans berättelse och Maries värsta farhågor har besannats. I nästa avsnitt får vi höra dottern Lisas berättelse. Men innan dess, låt oss titta på hur verkligheten ser ut när det gäller sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att 40% av de anmälda våldtäktsbrotten år 2021 var riktade mot barn upp till 17 år. Omräknat till antal fall blir det 3913 våldtäkter. Av de anmälda våldtäkterna mot barn var 2639 brott mot barn under 15 år. Och av de anmälda våldtäkterna mot barn 2021 var 91% brott mot flickor och 9% mot pojkar. Men vilka är det som begår övergreppen? I BRÅs statistik är 98 av 100 polisanmälda förövare män. Det förekommer också att barn och ungdomar utsätter andra jämnåriga eller mindre barn för övergrepp. Men det allra vanligaste är att förövaren känner den de utsätter. Och det gäller både för vuxna och barn. Vad säger alla dessa siffror oss egentligen? Ett svar är att det bakom vilken fasad som helst, dagligen, pågår svåra övergrepp mot barn. Övergrepp som får pågå eftersom många barn väljer att tiga för att de känner en stark lojalitet gentemot förövaren. I synnerhet om förövaren är en närstående vuxen. Andra vuxna i närheten, i familjen eller skolan, väljer också att blunda trots att det finns tydliga tecken hos barnet på mental ohälsa. Skammen och stigmatiseringen är ofta så stor att den i sig kan få nära anhöriga att blunda för att undkomma den sociala brännmärkning som ett avslöjande riskerar att medföra. Sexuella övergrepp mot barn är överhuvudtaget ett stort samhällsproblem men som man samtidigt inte pratar öppet om. Vonsa är en svensk insamlingsstiftelse med en vision om en värld utan sexuella övergrepp. Genom att arbeta med behandling, forskning och utbildning tar stiftelsen fram och sprider insatser som förebygger sexuella övergrepp. Men det går inte, menar Vonsa, att se på någon om den utsätter andra människor för sexuella övergrepp. Den som gör det finns i alla samhällsklasser och i alla kulturer. Och de har precis som alla andra människor flera olika sidor. Många kan vara väldigt trevliga. Om man inte har tillräckligt stor kunskap om sexuella övergrepp kan man luras att tro att en person som är trevlig och charmig inte kan utsätta andra människor för sexuella övergrepp. Detta blir tydligt även i vår berättelse, där vi i nästa avsnitt får höra Lisas berättelse om de övergrepp hon utsatts för som barn.
Jag har en bakgrund av att blivit utsatt för sexuella övergrepp från att jag var 4 år och framåt. Fram tills någon gång när jag var runt 12 år. Är väl min uppfattning att det upphörde.
Du har lyssnat på första avsnittet av Skammen, berättelsen om ett övergrepp. En serie i 5 avsnitt av mig, Thomas Sjöberg, producerad av Anders Nyström och Niklas Runsten för Current Affairs. Mamman och dottern har fått fingerade namn och sina röster förvrängda.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Under ytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.